Okej, så välkomna som sagt var denna söndag morgon. Och jag har ju varit iväg en del och tagit del av mycket olika välsignelser. Men det är en och samma kropp, det är en och samma kyrka, en och samma vision. Och det är lite olika lemmar bara. Det är skillnaden. Det är samma kropp. Och vi ska gå till Efesierbrevets fjärde kapitel. Efesierbrevet 4. Och vi ska titta på de 6 första verserna där. Lite grann kommentera dem. Men innan vi gör det så kan vi bara be att Herren välsignar de här tankarna också. Herre, vi tackar dig för ditt folk och ditt hus. Tackar dig för din frälsning. Vi tackar dig för din närvaro bland oss. Tackar dig för den helige ande som du har låtit bo i alla de som tror på dig, Herre. Vi ber att du skulle upplysa oss idag om den uppenbarelse som redan är ett faktum. Vi uppenbarar ingenting. Du har uppenbarat allt som vi behöver veta i denna tid genom ditt ord, gamla och nya testamentet. Men vi behöver bli upplysta om det genom din helige ande. Och därför ber vi Jesus att du talar till oss idag genom ordet och verkar i oss. Du ser också Jesus vad vi tänker på idag. Du vet vad som distraherar oss. Du vet vad som tynger oss. Du vet den fruktan vi bär. Du vet den förvirring som ibland råder i våra tankar och sinnen. Herre, vi ber att du gör någonting i oss, med oss, bland oss, för oss denna morgon, Jesus. Så vi lämnar detta skriftställe i dina händer och vi lämnar också oss själva till dig i ditt namn, Jesus. Amen. Så Efesierbrevets fjärde kapitel. Och Efesierbrevet är ju, som ni säkert känner till, ett av de så kallade 4 fängelseepistlarna. Tillsammans med Kolosserbrevet, Filipperbrevet och Filemon. Och de kallas så därför att Paulus skrev dem under en period i sitt liv när han satt i fängelse. Dock inte ett vanligt fängelse utan en husarrest faktiskt. Där han väntade på sin rättegång. Och som så många andra nya testamentliga brev eller epistlar och inte minst Paulus stil att skriva är ju att han börjar med den doktrinära biten. Han börjar att tala om den bibliska läran och sedan svänger han över vid något tillfälle och börjar att tala mera om tillämpningen av det här. Och titeln för, eller temat rättare sagt, för konferensen i Finland var ju att vara ambassadörer för Kristus. Och i andra Korinthierbrevet 5:20 så står det ju att vi är Kristi ambassadörer. Och att vara en ambassadör är ju egentligen att vara en representant. Och har vi ett exempel på det i Bibeln? Ja, givetvis har vi det främsta exemplet av alla, nämligen Jesus Kristus själv. Och vad säger han i Johannes 6:38? Jo, han säger, jag har inte kommit för att göra min egen vilja, utan min faders vilja. Och det är också vårt motto, att göra vår himmelske faders vilja. Och vi vet vad det är, att nå ut i denna värld, eller till denna värld, med evangelium. Så vi ska titta lite grann på Efesierbrevets fjärde kapitel och de första 6 verserna. Och tänk nu på att Paulus har nu spenderat 3 kapitel med att bara berätta om vad Kristus har gjort för oss. Med andra ord, vad vi har i honom, vad vi äger, vi är rika. Det är det som han säger, inte fysiskt rika nödvändigtvis, men andligt rika. Och han säger, det här är vad ni har, det här är vad ni är. Nu svänger han över och börjar att tala om istället vad vi ska göra. Och det är väldigt intressant därför att om någon säger till mig, gör detta och detta. Jag kanske inte är motiverad att göra det. Jag behöver veta varför. Jag behöver förstå bakgrunden. Det är därför som han börjar, inte med vad vi ska göra, utan vad vi är. Och sedan byter han till vad vi ska göra. Och i de första tre kapitlen finns det inte en enda uppmaning att göra någonting. Talar bara om vad vi är och vad vi har. Men i de tre sista kapitlen så talar han hela tiden om vad vi ska göra. Inte i vår egen kraft, men på grund av den kraft som bor i oss genom Jesus Kristus. Så han säger här i vers 1 i kapitel 4. Jag uppmanar er därför. Och det är så härligt just det här ordet därför. Det syftar på någonting. Det går tillbaka och syftar på att nu har jag gått igenom för er vad ni är och vad ni har fått. Och vad det innebär att vara en kristen. Jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det här ordet, eller den här betydelsen av kallelse här, det grekiska ordet talar om att ha, alltså att vår vandring ska ha ett värde som motsvarar vårt verkliga värde. Det vill säga, vi är nu nya skapelser i Kristus. Vandra då som nya skapelser. Inte som de gamla människorna som ni en gång var. Vandra. Och det är liksom det här. Liksom om ni tänker er fotspår. När en elefant går fram så blir det fotspår. För att de är tunga. Och det är ungefär som att. Vad gör vi? Vilken typ av fotspår gör vi i det här livet, i den här världen? Därför att om jag går någonstans, bokstavligen eller bildligt, så är det ju så att den har också Kristus varit. Därför att han bor i oss. Så vi ska ha en vandring som är värdig den kallelse vi har, den himmelska kallelsen. Vi ska också ha en vandring som väger tungt. Det vill säga, vi ska sätta våra fotspår överallt där vi går fram. Och så den första versen här, den handlar ju då alltså om en utmaning. Att det är det här som jag vill att ni gör. Ta nu detta på allvar när ni har lärt er. Och sedan när han börjar... Det fortsätter rättare sagt i verserna 2 och 3. Så börjar han att förklara den här utmaningen. Först kommer utmaningen. Det här vill jag att ni ska göra. Men så säger han hur vi ska vandra värdigt den här kallelsen. Och han ger flera olika saker. Och om ni tittar här i vers 2. Så säger han var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Han säger tre olika saker här. Och det första ordet är, det är att vara ödmjuka. Och ni vet hur människor definierar ödmjukhet. En del hävdar att man är ödmjuk, men det är bara någonting yttre, det är bara någonting påklistrat. Endast Gud vet vem som är sant ödmjuk. Och det här ordet här, det är ett intressant ord. Därför att det talar om att liksom det enda liv som gör ett intryck på någon, det är egentligen ett liv som är beroende av Kristus. Om jag lever beroende av honom, ja, då kommer jag att göra ett intryck på den här världen. Om jag är oberoende av honom, ja, då gör jag inget intryck på den här världen. Och det kristna livet är lite av en paradox, eller hur? Därför att å ena sidan så kallas vi för maskar. Men å andra sidan så kallas vi också för kungar och drottningar. vi behöver ha det här perspektivet. Å ena sidan vet vi att nästa andetag kommer från Gud. Å andra sidan så vet vi också att vi ärver allt som är hans. Och vi behöver ha båda de här sakerna inför oss. Och jag tänkte på det här också, hur Kristus var vårt exempel. I Filipperbrevet 2:5 men också i Första Korinthierbrevet 2:16 så står det att vi ska ha Kristi sinne. Och vad var då Kristi sinne? I Filipperbrevet 2:5 som vi citerade, men i verserna 6, 7 och 8 så står det att han var Gud, men han var också människa. Och det står att han trots att han var Gud, så var det inte någonting som han lyfte fram och sa, titta här är jag. Utan han ödmjukade sig själv och blev lydig. Lydig in till döden, döden på ett kors. Så med andra ord, hans sinnelag var att vara ödmjuk, att vara tillgänglig till sin faders vilja. Och hans faders vilja var att han skulle gå till korset. Faderns vilja var att han skulle dö för mänskligheten. Och där har vi karaktären av den här vandringen. Att vi är inte här för att uppfylla någonting i egen kraft, att bli någonting, utan vi är här för att göra faderns vilja. Vi är här för att bidra till vad Gud vill göra i denna värld genom oss. Och sen står det här att ska se, ödmjuk och milda på allt sätt. Praotis i grekiskan. Och praotis, det betyder egentligen kraft med reservation. Kraft med reservation. Det vill säga, jag har kraft och styrka, men jag använder det inte för att trycka ner någon, utan tvärtom för att bygga upp det. Alltså styrka under kontroll. Och jag tänker på det där, jag vet inte om jag har sett någon gång den här bilder på elefanter som man tar en jordnöt, liten liten jordnöt, och håller den i handen, så håller man fram den, så kommer elefanten med snabeln och tar den här jordnöten. Och vi vet ju att en elefant utan några som helst problem kan krossa oss på en sekund. Men denna starka elefant, väldigt väldigt, jag har aldrig upplevt det, men de som har gjort det säger att liksom den här snabeln kommer med så oerhörd sån här liksom mjukhet och tar den lilla jordnöten på det här sättet. Och jag tänkte liksom att vilken bild av den här mildheten. Att jag har kraft, men jag använder det inte på ett felaktigt sätt. Och det är styrka under kontroll. Och därför är det så härligt att se unga män som vandrar med Gud. Liksom att jag kan använda min ungdomliga kraft och styrka till att ställa till elände för mig själv och andra. Men att börja att tjäna Gud med den här styrkan. Att hålla tillbaks den här kraften och använda den så att den blir till välsignelse för andra. Det är vad den här mildheten betyder. Och sen står det också det tredje här. Tålamod, så ödmjuka, milda och tålamod. Och det här ordet i grekiska är makrothumia. Och det betyder egentligen bokstavligen talat arg länge. Men det betyder inte att vi ska vara arga länge. Men det betyder i bemärkelsen att vi väntar på så att säga det rätta läget att inte bli arg i förtid eller att inte bli arg i onödan. Och att undvika ett för tidigt användande av vår styrka. Att undvika ett för tidigt användande av vår styrka. Och att stå ut med varandra, att ge utrymme för människor. Och när man är på en konferens eller man träffar mycket, jag var på flera konferenser nu, och liksom man ser människor, vi känner varandra ganska väl därför att vi ses flera gånger i veckan och så vidare. Men då kanske man ser människor som man inte har sett på ett år eller ibland ännu längre och så vidare. Och Och jag tänker just det här liksom att vad har Gud gjort i deras liv under det här året? Och vet liksom man vill vara med och styra människor på olika sätt så här och stopp och belägg liksom, gå inte den vägen liksom, och, men så går de den vägen i alla fall och säger nej, stopp här nu liksom och gör så här istället och så vidare. Och vi försöker då liksom, och det är mycket möjligt att våra ambitioner är rätt, men vi ser människor fatta beslut, vi ser människor och det var en man i går kväll som gav ett vittnesbörd. Han var med i församlingen och han sa, sen började jag fatta fel beslut i mitt liv. Det började med en grej, fortsatte med en annan grej och han hamnade ganska långt bort så att säga. Och, men sen kom han liksom till den platsen där han sa, nej, jag måste göra någonting åt det här. Jag måste börja fatta rätta beslut. Och han började med att ringa upp pastor Joa. Och han sa, vad säger du om att jag skulle börja komma tillbaka till kyrkan? Han sa, jag kommer lite sent så att ingen märker att jag kommer hit. Och så går jag lite tidigt så att ingen behöver liksom, utan bara... Pastor Joa sa, vi har predikat nåd i den här kyrkan, han sa hur länge sedan. Nu är det dags att visa vad det betyder i praktiken. Kom när du vill. Och han sa, det förändrade mitt liv totalt. Och han sa, jag kom tillbaka och jag kunde börja fatta rätt beslut igen. Makrothumia. Att liksom inte använda den här kraften på ett felaktigt sätt. Utan vänta tålmodigt med Gud. Att ge utrymme åt människor. Och det är det som är så häftigt. Att se och höra det Gud har gjort i människors liv. Det är därför som vi tycker om att höra vittnesbörd. Eller hur? Liksom människor berättar vad Gud har gjort i deras liv. Både korta grejer som har hänt under veckan, men också saker som har hänt kanske under årtionden som Gud har verkat i våra liv. Så tre saker som karaktäriserar den här vandringen, den här utmaningen som han ger. Vandra värdigt är kallelse. Och sen liksom förtydligar han det här och säger att gör det genom en ödmjukhetens ande, en mildhetens ande och en tålamodets ande. Och sen säger han här, var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Det står inte att vara ivrig att skapa andens enhet. Det står att bevara den. Det betyder att det är redan en enhet bland de kristna. Jag kan vara med en broder eller en syster i Kristus och jag kan ha totalt olika åsikter. Doktrinärt, teologiskt, filosofiskt, personligt, vad det nu är. Och vi är allt annat än eniga mänskligt sett. Men jag är ändå ett med den personen i Guds ögon. Varför? Jo, därför att jag tror på samma Herre, Jesus Kristus. Han har frälst mig. Och vad händer när jag blir frälst? Den helige ande tar mig, döper mig in i Kristi kropp i 1 Korinthierbrevet 12:13. Mer enig än så kan jag inte vara. Jag är en del av samma kropp. Jag vill inte säga någonting om vad människor gör, men så, vi måste bli eniga, vi måste, och allt det går ut på handlar mer eller mindre om att bara kompromissa, att urvattna budskapet. Det har ingenting med det att göra. Vi måste bara inse och erkänna att vi är eniga i bemärkelsen att Gud har gjort oss till ett. Och jag förstår också att det behövs vara en enighet. Jag såg det i Ludvigsborg, fantastisk enighet. Det fanns ingenting liksom. Och det är också där som Guds kraft frigörs. Jag såg det också i Kiljava. Men så han säger här, bevara enheten genom fridens band. Och sen så i de kommande tre verserna, 4, 5 och 6, så säger han inte mindre än 7 gånger. Eller definiera 7 olika saker. Han säger en kropp och en ande etc. Och det är intressant att se det här. En kropp. Och det var precis det vi talade om. Det finns bara en kropp. Det finns en massa samfund i världen. Olika kyrkor. Olika organisationer. Men bara en kropp. Jag kan vara en del av en kyrka, jag kan ha ett medlemskap, jag kan ha blivit döpt, jag kan vara aktiv där. Men är jag inte frälst, är jag inte född på nytt, så är jag inte del av den kroppen. Tvärtom, jag behöver inte ha ett medlemskap någonstans, men jag har hört evangelium, jag har trott evangelium, jag har blivit döpt in i Kristi kropp. Jag är en del av denna kropp. Det finns bara en kropp. Och alla de som är del av den kroppen, det vill säga alla som har trott på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare, har också en och samma ande. Det finns många andar med litet a, men det finns bara en ande med stort a, Guds ande, den helige ande. Och han bor i alla dem. En kropp, en ande. Och sedan säger han att vi har i vers 4 ett hopp. Hur många vägar till Gud finns det? Frågan den här världen, finns många olika vägar? Oh ja, visst. Det är var och en blir salig på sin tro. Den största lögn som någonsin har presenterats. Läs Johannes 14:6. Jag är, säger Jesus, vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Punkt slut. Jesus budskap var extremt exklusivt. Han tvingade inte på någon det, men det var extremt exklusivt. Han sa inte en enda gång att det är okej att tro på någonting annat. Här är era möjlighet. Ett hopp. Om det fanns flera vägar till Gud så finns det också flera hopp. Men det gör det inte. Det finns en väg till Gud och därför, och det är genom Jesus Kristus. Därför finns det bara ett hopp. Och sen står det i vers 5. En Herre. En Herre. Och i Filipperbrevet 2 som vi talar lite grann om, vers 5. Så står det att vi ska ha Kristi sinne. Verserna 6, 7, 8 står det om hans lydnad. En lydnad till Fadern som ledde honom till korset att dö för mänsklighetens synder. Men resultatet av det sinnelaget och den lydnaden hittar vi i verserna 9-11. Det står att hans namn är upphöjt över alla andra namn. Det vill säga att det är Jesus Kristus i sin mänsklighet, i sin förhärligade mänsklighet, har han blivit upphöjd över allt annat, varje namn, inklusive alla änglar. Och det står att varje knä ska böjas och varje tunga bekänna att han är vad då? Herre. En Herre. Många herrar med litet h, men bara en Herre med stort h. Och det är Jesus Kristus. Så ett hopp, en Herre. Och en tro. Är tro någonting som alla människor har? Ja, uppenbarligen tror vi på någonting hela tiden. Vi har en tillit till att saker och ting ska fungera och hålla och så vidare. Det är ingenting konstigt. Så förmår vi att tro. Men sätter jag min tro på rätt objekt? Det är det som är frågan. Har jag en annan herre? Har jag en annan väg? Nej. Det fungerar inte, utan det finns bara en kropp, en ande, en herre och en tro på denna herre. Och därmed också ett dop. Och vad innebär dopet? Många människor tror att dopet i vår kultur åtminstone, det är att man får ett namn. Vad är du döpt till? Ja, Kristus är jag döpt till. Inte till Mikael eller någonting annat som folk tror. Det är ingen namngivningsceremoni. Det är en identifiering med någonting. Det är det som dopet handlar om. Vi ska inte diskutera barn- och vuxendop här. Det är inte det som jag är ute efter. Folk har sina traditioner och jag hoppas och tror att de är baserade på skriften. Men som vi ser det, ett dop. Och det finns ett andedop. Och då är det inte en andra välsignelse som sker ett år eller 10 år efter att jag kommit till tro. Utan i det ögonblick jag tror på Jesus Kristus i 1 Korinthierbrevet 12:13 tar den helige ande mig och placerar mig i Kristus. Det är andedopet. Det finns ingen annan andedop. Det finns andeuppfyllelser i Efesierbrevet 5:18. Men det finns inget annat andedop. Jag får inte en halv ande, jag får inte en 10% av anden, jag får 100% av anden i det ögonblick jag tror. Men andeuppfyllelserna kan vara oändliga. när jag vandrar med honom. Det är en helt annan sak. Men detta andedop är det som vi så att säga symboliskt visar när vi döps i vatten. Det vill säga att mitt gamla liv dör. Mitt nya liv uppstår. Jag identifierar mig med Kristi död och uppståndelse. Därför att när han dog så dog jag. När han blev begravd så blev jag begravd. När han uppstod så uppstod jag. När han steg upp så steg jag upp. När han satte sig på faderns högra sida, då satte jag mig på faderns högra sida. Därför att jag är i honom. Det är identifiering. Så det som redan har hänt genom andedopet, ja, det visar jag människor och änglar i vattendopet när jag döps och identifierar med honom. Det är en symbolhandling, ingenting annat. Det har ingenting med min frälsning att göra. Det gör man inte till en bättre kristen. Det är bara en lydnadshandling. Men det finns ett dop. En enda identifiering med denna enda Herre. Med denna enda frälsning, enda tro. Och det är vad dopet innebär. Och i vers 6, den sista versen. En Gud som är allas fader. Jag har vi också hört många gånger. Oh, finns bara en Gud. Och lite olika vägar till honom. Ja, jag håller med om det. Men om du inte tror att Jesus Kristus är vägen till denne enda guden, då är det inte den enda guden som du tillber och tror på. Tyvärr, då är det någonting annat. Men det finns en Gud som är allas fader. Han som är överallt och genom alla och i allt. I 1 Johannes 2:23 står det att den som har fadern har sonen och tvärtom. Så vilken typ av påverkan har våra liv? Vilken typ av fotspår sätter vi i den här världen? Det är en viktig fråga. Och det som ofta gör att vi inte följer honom så som vi borde, det är vår egen själviskhet. Vi har liksom en egen agenda. Vi vill göra någonting. Vi har kommit för att göra vår egen vilja. Och kan Gud komplettera den så är det ju väldigt bra. Men Jesus säger själv, jag har inte kommit för att göra min egen vilja. Jag har kommit för att göra min himmelske faders vilja. Det är vad en ambassadör gör egentligen, eller hur? En ambassadör är inte där för att tala för egen räkning. Liksom. Det här tycker jag, det här tycker jag. Jag representerar någonting annat. Jag vet inte om ni har varit någon gång ibland, men på någon olika länders ambassader. Och det är inte bara att det är någon flagga där, men ofta har man möbler från den platsen och man har liksom klädsel och språket och liksom det är verkligen som att kliva in i det landet bara en liten yta, en ambassad. Och kyrkan är en ambassad, eller hur? Är det inte intressant att vi är en del av den här världens system? Men när vi blir frälsta, vad händer då? Då tas vi ut ur systemet. Och helst vill vi stanna utanför. Men vad gör Gud? Han sänder oss tillbaka in i världen. Men inte som en del av världen, utan som ambassadörer. Och då är vi inte en del av världen, men vi är i världen. Och det är intressant att se. Och ni vet hur det är när relationen mellan de här, det här landet där ambassaden finns och det land som har så att säga sänt ambassadörerna blir väldigt ansträngt. Till slut så måste det ske en evakuering. Man måste lämna ambassaden. Och den evakueringen är förmodligen inte långt borta. Vi kallar det för församlingens uppryckande. Vi är en ambassad i denna värld och relationen mellan Guds församling och den här världen är ansträngd. Mycket ansträngd. Och vi ser oss omkring Om vi tänker, vad är det som händer med kristendomen i västvärlden? Vad är det som händer med kristendomen i västvärlden? Samtidigt hör vi att Gud gör en massa otroliga saker i Kina, i Indien, på många olika platser. Ingen kan stoppa Guds församling. Människor har försökt i alla år, hundraden, att göra det, men har aldrig lyckats. Olika regeringar, olika kungar, presidenter, diktatorer och demokratier har försökt att stoppa Guds verk, men man har inte lyckats. Varför? Därför att Jesus säger det i Matteus 16, han säger att inte ens helvetets portar ska kunna stå emot denna församling. Så vi behöver inte oroa oss för att församlingen kommer att utrotas. Men vi måste vara beredd på att församlingen blir förföljd. Vi måste vara beredd på att församlingen kommer att utsättas för prövning och så vidare. Men Gud gör sitt verk i denna värld. Och han gör det genom sin församling. Och han säger att det finns bara en kropp. Det är den församlingen. Och den har Guds ande boende i sig. Det finns bara ett hopp. Och det är tron på Jesus Kristus. Och om jag har det hoppet, ja, då är jag en del av denna kropp. Finns bara en Herre. Kan lyfta upp människor hur mycket vi vill. Och vi kan liksom säga den och den är si och så. Men det finns bara en Herre. Det finns bara en tro. Det finns bara ett dop. Bara en identifiering. Och det finns bara en Gud som är allas fader. Han som är över alla, genom alla i alla. Det här är fantastiska tankar. Och vi behöver veta detta. Vi behöver ha, som det står i Andra Timoteus 1:7. Vi har inte fått fruktans ande, utan en ande av kraft, kärlek och ett sunt sinne. Tre saker. Kraft, kärlek och ett sunt sinne. Och kraften som vi har finns i evangelium, eller hur? Det är intressant. Vad är evangelium för någonting? Jag berättar om att Jesus Kristus är Guds son. Gud själv blev en människa, Jesus Kristus. Kom in i den här världen, dog för våra synder. Och tror vi på honom så får vi evigt liv. Han har utgjort sitt blod för oss som ett betalningsmedel. Om jag berättar detta för människor, då har det kraft i människors liv. Man säger, men hallå, ska det inte vara något lite mer intellektuellt avancerat? Nej, därför att det står att dårskapen om korset är Guds kraft. Det spelar ingen roll hur utbildade vi är, hur smarta vi är, hur smarta argument vi har. Det spelar ingen roll. Där är Guds kraft. Och vi har den helige andes kraft. Helige ande utgjuten i den här världen. Och han är också, eller han är, helige ande är i den här världen. Han är utgjuten i våra hjärtan. I Romarbrevet 5:5. Så kärlekens ande, helige ande, han finns i oss. Och liksom, man är lite så här, nästan lite komiskt. Vi gick av båten. Och ni vet liksom, man går från konferens till konferens, man är med Guds folk och folk har liksom ett visst synsätt och ett visst sätt att vara och så vidare. Och sen fick man en liten smak av världen där liksom, några berusade människor där som hade liksom ramlat i en hög och låg bara och tjoade liksom. Välkommen till världen. Och jag tänkte just där liksom att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan och liksom att det var en av de sakerna jag kände faktiskt i Ludvigsborg, som trolig kärlek mellan människor, trolig kärlek, och det var ingenting som vi försökte att skapa, det var någonting som Gud gjorde och det är fantastiskt, det är helt fantastiskt, och Gud har en kärlek för oss, men det är också, vi behöver ha ett sunt sinne. Och det är någonting som är en otrolig bristvara idag. Ja, jag hörde flera vittnesbörd från olika människor som man förfasas över liksom varför människor tydligen inte kan tänka längre. Det finns ingen struktur längre. det som västvärlden en gång var uppbyggd på är borta. Och då finns det heller inget sunt förnuft. Alltså, ja, det är bara sunt förnuft som gäller. Men sunt förnuft är egentligen bara en reflektion av en reflektering över det kulturarv som vi har. Och när det kulturarvet är borta, då är sunt förnuft någonting helt annat. Och det är det som vi många gånger upplever. Men här har vi sunt sinne här i andra Timoteus 1:7. Sofronismos. Det används bara en enda gång i Nya Testamentet. Men det betyder egentligen att vara radikalt balanserad i enlighet med Herrens vilja. Att vara radikalt balanserad i enlighet med Guds vilja. Ni vet så att det gäller att vara balanserad. Ja, det är okej att använda det ordet, men jag måste också veta vad det innebär. Gud kan vara balanserad. Han vet vad vi vill och så vidare. Ett sunt sinne. Det handlar inte bara om att uppleva någonting. Liksom. Kristendomen har blivit någonting som ska upplevas. Den är inte baserad på känslor. Kristendomen är baserad på historiska fakta. Att det en gång i tiden för 2000 år sedan fanns en man i denna värld som heter Jesus Kristus som var Gud i människoform. Och det dokumenterar att han dog, blev begravd och uppstod igen. Det är ett faktum som vi tror på. Sen att mina känslor gläds i det. Men George McDowell, som en del av er känner till, har skrivit ett antal böcker för var väl rätt populära på 70-talet. Men han uttalade sig en gång så här. Han sa att mitt hjärta kan inte glädjas över det som mitt sinne förkastar. Mitt hjärta kan inte glädjas över det som mitt sinne förkastar. Med andra ord, om jag inte lär mig sanningen, om jag inte förstår sanningen här uppe, ja, då kan inte mitt hjärta glädjas åt det. Och det är därför som jag vill studera Bibeln. Det är därför jag vill se att den här tron håller. Det är inte bara att jag dyker upp någonstans och får till liksom ett känslorus som jag kanske kan uppleva igen. Utan det handlar verkligen om att ha ett sunt sinne. Så vi har inte fått en ande av fruktan. Vi har fått en ande av kraft, av kärlek och av ett sunt sinne. Och det är det som vi vandrar med. Vi vandrar värdigt den kallelse som vi har fått. Och det är det som Paulus utmanar dem här. Och han definierar vad det innebär. Han säger att det handlar om ödmjukhet, om mildhet och om tålamod. Och han säger också att det finns en enhet som inte kan skapas, inte ska skapas, utan som ska bevaras. Och vi förstår den bara när vi förstår att Gud är den enda vägen och det som vi har är sanningen. Det är det som det är baserat på. Då kan vi vandra på ett sätt som gör intryck på den här världen, därför att vi vandrar i beroende av honom. Och det är det som gör ett intryck på omgivningen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem till våra hjärtan i ditt namn, Herre. Amen. Så.